I rollerna har vi Simon Karlsson som...
David DiFazio, 36 år gammal från Chicago, privatdetektiv.
Daniel Skaljerts Palm.
Spelar Ian O'Sullivan från Belfast, Irland. Sjöman, 34 år gammal.
Martin Sellgren i rollen som...
Nathaniel Fawcett, 51 år gammal, från Brighton, England, Explorer.
Och Erik Herlin.
Som Montgomery Hartman, 27 år, från New York. Antikvitetshandlare och inbrottstjuv.
Just an old second-hand man trading new days for old.
Den 27 januari, det är tisdagen 1925, så vaknar Nathaniel Fawcett och Montgomery Hartman, det är ju bara ni kvar här nu i det Hartmanska hemmet, av att snön och stormen slår emot fönstren, det skakar upp i skyskrapan, det känns som hela skrapan skakar. Det är en kraftig snöstorm, förstår ni snart, som verkar ha lamslagit hela New York. Elektriciteten är utslagen under större delen av den här dagen och det går inte att komma fram i trafiken någonstans. Tack och lov att ni hann göra det här mötet med Jenna Kensington igår. Och tur för era två vänner att de hann ge sig av igår. Det går knappt att ta sig utanför ytterdörren. Du har ändå lyckats få dit The New York Times där det står att 15 are killed by gas in one day. 15 persons died from gas poisoning in and around New York yesterday. Illuminating gas killed 11, of whom only one was a suicide. Coal gas caused the death of a 2.5-month-old baby in East 24th Street and a laborer in Nassau Hospital. Okay. En annan artikel pratar om, då är rubriken, condemns age of gas. Professor Smith of Boston suggests getting kicks from classics. Ja, det handlar helt enkelt om att han fördömer jazzmusiken och föreslår att ungdomarna ska få sina kicks från klassiska stycken istället.
Ja.
Och den tredje nyheten värd att notera är Crowds See Image in Bulb. Och det är från Oil City, Pennsylvania. Unabated interest is manifest in the mysterious image of the Virgin and Child, which 2 weeks ago appeared in an ordinary electric light bulb in the sanctuary of St. Stephen's Catholic Church here. The image, for which no satisfactory explanation has been given, is still clearly visible and draws scores of visitors daily. Alltså, någon typ av bild av Jungfru Maria och Jesusbarnet som har uppenbarat sig i en glödlampa.
Ja.
Mm. I den här kyrkan då, som uppenbarligen drar skador och har blivit bekräftat helt enkelt. I samband med att tidningen kom innanför dörren så har det även kommit ett telegram. Det är adresserat till din inneboende, Monty. Temporärt inneboende Mr. Fawcett.
Ja.
Jag vet inte om du är medveten om det, men han har ju skickat både ett och två telegram förra veckan till London. Du vet inte om det här kanske har blivit lite försenat på grund av snöväder och liknande.
Ja, nej men jag läser inte det. Jag lämnar väl över det.
Tack. Jag tar och läser upp det helt enkelt. Jag läser nog högt, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Let's see here. Aunt Rose died, stop. Jag stannar väl upp lite där.
Det är alltså din frus faster eller moster, Rose. Rosemary.
Left us the house in Chelsea. Stop. Oh. The Pembridges argues over inheritance. Stop. Getting ugly. Stop. Need you here. Oh my.
Det underskriver också your wife.
Well, Monty.
Family, huh?
Det är stora nyheter. Från London.
Ja, förstår.
Mm-hmm. Det här kom ju som en liten chock. Ja, och Aunt Rose var ju inte...
Guds bästa barn.
Jättenära, men... Det här huset i Chelsea, ja... Det är ju inte... De här Pembridges, ja... Vi skulle nog behöva... bege oss så snart som möjligt, faktiskt.
Ja... David sa att vi inte skulle boka några biljetter innan han kom tillbaka.
Nej, men...
Så kanske om 2 dagar
blir det. Ja, vi får bege oss ner till byrån genast, tycker jag. Monty.
Mm.
Nu är det ju så här att...
Kanske inte det bästa vädret just idag. Titta ut.
Ja, det är möjligt. Skulle kanske... kunna ringa någon som skulle kunna dit. Ordna detta.
Ja, vi ordnar det.
Mm.
I know a guy.
Monty, jag skulle behöva skicka ett telegram också.
Ja, you know the drill.
Mm-hmm. Can I use this device of yours to call someone?
You mean the telephone?
Yeah.
Go ahead. Jag tänker att Monty, jag vill gå in i min garderob och kolla att David inte har tagit massa skit.
Mm. Det är ju lite stökigt där inne i det inre rummet.
Alltså det är så?
Ja, det verkar som att han har varit i kistan. Svärden verkar orörda.
Han rotade runt liksom.
Ja, verkar så.
Jävla as.
Det var ju där han hittade masken liksom. En snabb inventering.
Allt är på plats liksom.
Ja, vi gör att allt annat är på plats.
Ha.
Men det är lite just kistan där, att han kanske råkat sparka till något och så.
Ja, jag mår ju fysiskt dåligt av att se det.
Eventuellt är till och med lampan tänd fortfarande. Jag tror inte du släckte den. Det.
Ja, jag mår jättedåligt.
Mm.
Det här är min heliga plats liksom.
Mm. Du ringer det där fåset?
Ja, jag ringer upp till... Det finns väl någon telegrambyrå här eller liknande som man kan ringa.
Ja, det gör det ju, såklart. Mm.
Och jag ber dem skriva, eller jag ber dem skicka ett meddelande till min fru då.
Mm.
Dear wife, stop. Got the terrible news, stop. Please contact my brother, stop. Tell him to contact family lawyer, stop. We'll be home in 2 weeks, stop.
Sen om du börjar se över möjligheterna att ta sig hem så skulle jag tänka att du kan slå ett lack.
Mm.
För att se hur det går. Du börjar väl höra av dig, men kanske med hjälp av Monty där då?
Ja, men jag ger han ett nummer och ett namn där.
Mm. Mm.
Så att han kan referera till mig om det skulle vara så.
Ja, just det.
Ja, det gick inte så bra.
Nej, men du kan få en bonus die där när du använder Montgomerys namn.
Mm.
Hans skilsmässa har ju ännu inte blivit public known.
Då är det kört.
Gick inte så bra heller.
Nej, okej. Okay. Nej. Jag tänker att det som skiter sig liksom att du vet inte riktigt vad du ska slå på. Du ringer lite fel personer och lite sådär. Och det blir så här via andra precis. Mellanhänder och sånt.
Monty, tror jag behöver din hjälp med bokningen här. Jag tror vi behöver dina kontakter här för att få...
Ja, ge mig den där då.
Biljetter.
Ja, men jag känner att jag vet vem jag ska ringa som kanske känner någon som känner någon.
Men du slår ett lack, du då.
Jag slår 16, så det går bra.
Mm. Mm. Du vet ju, om inte annat så tar du reda på det via telefonkatalogen, att det finns 2 ledande företag eller operatörer. Och det är ju White Star.
Transatlantiska.
Ja, det är exakt. Och det är White Star Line och det är Cunard Line.
Mm.
Som båda erbjuder första, andra och tredje klassens boende. Beroende på ekonomi.
Första klass, tänker jag.
Mm. Ni har ju också, som sagt, 50 000 kronor att använda, ja. Det är ju
Jackson som betalar.
Ja. Och jag tänker att Det är upp till er hur ni vill bränna pengarna, men det är klart att ni har råd att bränna allt på en gång om ni vill. Och du märker att det finns platser på en båt som avreser nu på lördag.
Ja, det blir bra.
Det är väl första bästa möjlighet. Och då finns det också plats i alla klasser.
Men är det extremt stor skillnad på första och andra klass? Liksom?
Ja, men första klass är ju lyx.
Ja.
Andra klass är... Det är fortfarande en båt, det är fortfarande fint, det är fortfarande trevligt, det är bekvämt. Men första klass, då är det liksom silkeslakan och room service och mer en suite man får liksom.
Ja.
Medan andra klass så är det så här, då, och det är fortfarande väldigt trevligt och du kommer sova gott i sköna sängar. Tredje klass så är det mer bankbeds.
Ja, liksom. Nej, det behöver vi inte ens prata om. Men alltså, behöver jag, om jag skulle lägga ut den här för alla fyra, kommer det kosta mig jättemycket pengar liksom?
Nej, det har du lätt råd med.
Ja, men då gör jag det. Jag bokar fyra biljetter i första klass.
Ja, okej.
Okay. Jag tvekar lite på David, men jag gör det ändå.
Är det White Star eller Cunard?
White Star.
White Star Line.
Ja.
Den kommer åka till Southampton.
Mm. Är det långt ifrån London, Mr. Fawcett?
Det är inte... England är inte som Amerika.
Nej, det förstår jag.
Så att... Det är inte mer än en dag bort med järnvägen.
Ja. Oh. Southampton.
Southampton it is.
Yes. Jolly good, yeah?
Have you ever been to England, Monty?
Mr. Fawcett, I've never left New York.
Well, you're in for a treat then.
Sure hope so.
Let's go. 28 januari en onsdag 1925. Ian och Salven kom tillbaks igår kväll. Eller igår någon gång under tisdagen. Du hittade inget tåg som gick direkt i måndags tillbaka till New York. Så du fick spendera natten.
Jag fick ju ligga över på tågstationen där. Ja. Pennsylvania Station i Baltimore.
Ja, heller det.
Ja, jag kunde ju inte vara hemma. Mm. Och hade jag gått ut på stan så finns ju risk att jag hade stött på Glorias far. Så att, nej. Jag gömde mig på tågstationen tills det var dags att åka. Första tåget på morgonen.
Mm.
Med ett sånt stort, tjockt kuvert med de här kontanterna i det.
Mm. Och så har du packat massa nu då, förstår jag?
Ja, jag har ju tagit med mig egentligen alla mina ägodelar som inte... Ja, det som gick att bära.
Och det är väl framförallt kläder det handlar om?
Ja.
Mm. Det här snövädret har i alla fall lättat. Men ni kan läsa i dagens New York Times om den här blizzard-vädret som var dagen innan. Och att man har uppmätt sjuka vindhastigheter och extrem kyla. Det är till och med en kvinna som har dött i sitt hem. Worst winter for fires, säger brandchefen också. Another army of men put to work on streets. Det är också fortsatt lite artiklar om den här solförmörkelsen. Det är tydligen så att den har botat en blind man. Relatives tell of Jersey man's recovery in trying to see. Och en annan nyhet är att general Alexander Ivanov, Russian war hero, a fugitive, dies from injury in tennis.
Okej.
Någon gång senare, tänk att det är förmiddag, när ni har ätit frukost och informerat Ian om planerna om att åka till London på lördag, så knackar det på dörren i ditt hem, Monty.
Tänk, är det dags för lunch? Kolla på klockan.
Mm, det är nog snart. Mm.
Men vi har inte beställt, va? Eller?
Och det är ingen som har ringt upp till det heller och förvarnat.
Ja, jag går väl upp och öppnar då. Lite sådär, strött, lite lugnt.
När du öppnar så ser du en rockbeklädd ryggtavla som står utanför. Svart rock, en hatt och en vit halsduk. Den omisskännliga siluetten av din far.
Jaha.
Han vänder sig långsamt om. Hans ansikte är brett, fårat och barskt. Med en hes och mörk röst utfärdar han vad som låter som en order.
Son, we need to talk.
Father? Yeah, come in. Ja, jag backar från dörren och visar att han ska komma in då.
Mm. Han väntar ju inte på dig. Han kliver in. Det är ju praktiskt taget hans lägenhet liksom.
Mm. Sitter ni där i liksom allrummet Ian och Mr. Fawcett?
Mm. Jag antar det.
Mm. Ni sitter väl där och ni ser en imponerande, auktoritär figur kliva in i lägenheten. Han kom in där i hallen. En sån som får rum att tystna genom sin blotta närvaro. Och ni ser att trots att hans rörlighet verkar vara begränsad och långsam så för han sig som en åldrad kejsare som redan erövrat en kontinent. Det enda som saknas är en krona på hans huvud. Och ni träffas av hans hårt dömande, nedlåtande blick. Samtidigt som han fimpar en cigarr på halvbordet där ute.
You have a company?
Yes.
Get these gatecrashers out of here in Montgomery. Or they will hear all the embarrassing scoldings I'm about to give you.
Kan vi inte gå till ett rum, eller? These are my guests. The study.
Han vandrar långsamt genom vardagsrummet. Ni ser som sagt att han hade nog behövt en käpp.
Mm.
Men han är gammal. Och kanske sjuk. Får ni känslan.
Man går till ett rum nu då, eller?
Ja, han följer dig. Tittar som sagt nedlåtande på dina vänner.
Ja, jag möter ju hans blick om han tittar på sådär nedlåtande. Mm. Det är inte så att jag är rädd för honom liksom.
Mm. Ja, men då går vi till ett rum.
Du tar med han till din study.
Mm.
Mm. Han följer med dig in.
Stänger den försiktigt.
Ja, ni kommer in i din study där, du och din far. Och Walter slår sig ner i sin fåtölj, kan man kalla det.
Tänk att mitt huvud hänger en del liksom. Jag är som beredd att få typ, ja men om inte en örfiling i alla fall en utskällning här.
Mm. Sätt dig ner, pojke.
Jag nickar och sätter mig ner.
Jag ska gå rakt på sak. Jag ser till så att rättegången kommer äga rum redan på lördag.
Va? Jag spärrar upp ögonen.
Ja, jag har dragit lite trådar. Skilsmässan.
Ja, jag fattar det. Men varför då?
För att vi ska få det överstökat. Det är nu på lördag.
Jag kisar mot honom. Vad?
Elisabeth har fått en kallelse. Klockan 10 på lördag.
Vad har du för plan, pappa? Vad tänker du göra?
Vi ska få det här ur världen. Men jag vill för en sista gång försäkra mig om att du är införstådd i konsekvenserna. Och att det inte är för sent att ångra sig. I told you from the start that Shippy was nothing but trouble, remember? Although it's still not too late to change your mind on this madness. If not for your own sake, so for that of the family. The gossip pages are gonna go riot over this, you know.
Ja, jag ställer mig upp. Don't call her a shippy. Och sen har jag liksom inte fler ord. Så här, det blir lite tyst så här. Jag har liksom inte mer argument och han reagerar inte på min Han vet precis hur han ska möta mig, va?
Så. Han bara tittar på dig och du ser alltså en millimeter, så rör sig hans mungipa uppåt lite. Du ser liksom ett litet leende. Minimalt.
Ja, som en duktig hund så sätter jag mig ner igen. Mm. You know, Dad. I still love her, you know.
Fortfarande samma min, det här lilla leendet nästan. Det kunde inte röra honom mindre liksom.
Vet du ens vad det är, kärlek?
Commotion will blow over quickly if you make sure to get married soon. With a respectable woman this time.
Are you listening to me?
Are you listening to me, Montgomery?
Yeah, I have listened to you all my life.
Han inleder en fruktansvärd hostattack. Han sitter här.
Oj.
Märker att din far har blivit äldre.
Vet jag att han har varit sjuk eller?
Mm, verkar det sen så.
är det okej eller?
Get away from me, son.
När han återsamlar sig från den här långa hostattacken så ställer han sig upp. Ganska besvärad. Plockar fram en ny cigarr. Ställer sig framför fönstret i det här. I din study. Tittar ut över staden. Central Park. Alla skyskrapor. All rök. Snöyran. Flyger på cigarr.
I'm sick as a dog, son.
Han tittar inte på det när han pratar. Han tittar ut över staden som han har erövrat.
Läkaren upptäckte en kräfta i lungorna. Big as a fucking house.
Mm.
Doktorn har gett mig ett år. I've only told Theodore yet.
Det är din äldsta bror.
I see.
And he's ready to he's ready to take the wheel of the business when I kick off.
Of course. Yeah. Yeah. I'm sorry. I guess.
There's nothing to be sorry about. There's life, you know. The way of the world. We're born, we live, we die. Montgomery, that's all it is. Just make sure to make something out of it. That's what I did. Started out with nothing. Look now.
Ja, om du menar pengar i ditt fall, va?
Well, money, respect.
Det är väl allt som betyder någonting för dig. Pengar.
You know, I created something. I gave the people...
Svep ut med handen över stadsbilden.
I gave the people something they wanted. Something they couldn't get enough of. It's my gift to the world.
Yeah.
To humanity, if you will.
Like a great magician, you are.
Well, not even Houdini could escape death, could he?
No. Och vi är inte så lika, du och jag. Jag kan inte plocka fram några dollar ur min hatt. Det vet du.
Jag har sett till att du inte kommer behöva trolla. Montgomery, din framtid är säker. Men, låt mig säga så här. Från och med lördag eftermiddag ska du säga att ekonomi är inte du någonsin behöver oroa dig för, men... Ja.
Nu kisar ögonen igen åt han.
A new wife maybe. Of certain quality and character. Men att börja med så tänker jag att det kanske hade varit en bra idé för dig, Monty. Maybe to breeze out of New York for a while. Until this whole thing cools down. Maybe even spend some time abroad. Blow some steam off. It might get your head straight.
Jag nickar. Jag tror min puls slår liksom snabbare nu än när jag gjorde inbrottet hos Erica Carlyle.
Mm.
Jag känner ju typ av hat mot den här mannen liksom. Det finns ju inga kärlekskänslor egentligen här. Eller jag brottas med väl den tanken liksom. Jag tycker ju synd om honom. Men varför gör jag det? Jag hatar ju honom. Jag blir äcklad av att jag tycker synd om honom, att han är sjuk. Jag förstår liksom inte varför jag gör det. Jag blir typ besviken på mig själv. Det ser som att jag faller i hans manipulativa fälla igen liksom. Att det är bara ett spel. Tankarna bara far i huvudet på mig. Vet du, jag har aldrig förstått vad du vill med mig. Om jag ska hitta min egen väg i livet eller om jag ska hitta min väg i ditt liv.
Han tittar på sin cigarr när du talar till honom. Möter liksom inte din blick. Det är lite det där som att du är en annan livsform än honom. En myra kanske. Som kryper på hans ben. Som man skulle kunna borsta bort med sin handlov sådär bara liksom.
You know, father. Your narrative does not dictate the world. Only a tyrant believes that. I hope you get well soon.
Are you reading Shakespeare? Or what's that?
Jag dricker på axlarna. I guess I just picked it up in some place. I don't know.
You know, culture will only get you that far. A cigar.
Titta på den sen.
The memory of a real good cigar. It lasts forever. That's what I built my dream upon.
You know, money might be magic, but like magic, it's not real. Jag går mot dörren.
Din far kan inte ha något svar på det. Du hör bara liksom Johan drar in ett djupt mumbloss på den här serien liksom.
Som att det ska hjälpa honom i hans sjukdom nästan. Jag öppnar dörren för honom.
Du hör från fönstret bara den här utandningen. När hans cigarrök träffar fönsterrutan. Ian och Salven och Fawcett, ni sitter väl där. De är där inne i 10-15 minuter kanske. Ni hör att de samtalar. Ni hör det här dova ljudet. Jag tänker att det är ett angränsande rum. Kanske in i en korridor och lite in i studyn där. Ni hör efter ett tag, efter 7-8 minuter kanske, något sånt där, hur den här mannen får en sju helvetes hostattack. Så att ni nästan farar för hans liv liksom. Men verkar återhämta sig sen. Till slut kommer Monty ut med sin far igen. Och han lämnar lägenheten utan mycket mer än en blick åt ett håll.
Monty ser väl ganska nedslagen ut. Och går iväg till ett annat rum för att vara själv en stund.
Var sig själv en stund.
Ja, eller för sig själv framförallt.
Har Monty packat för resan eller?
Ja, men det har han nog hunnit göra.
Ja. Jag kollar i den här lådan som är under telefonen. Det låg ju en lite fin tändare där.
Ja, just det.
När guld
eller. Ja, precis. Har han packat ner den eller?
Nej.
Nej, men då packar jag ner den i min rockficka.
Ja.
Som ett litet minne.
Du var nära själva den första gången.
Ja, jag kom på det nu att den vill jag ha med mig såklart.
Det är klart. Alla tar ju saker från mitt hus till igen.
Ready? 1, 2, 3.
Chicago, 28 januari 1925. Tony Scalvini väcks av larmet av fem bråkande barn i sin lägenhet vid Armour Square i South Chicago. Tony kliver genast upp med en tung suck i en svärm av svordomar. Han är inte typen som ligger och drar sig, särskilt inte i tider som dessa. The Chicago Outfit, där Tony är en viktig soldat, ligger i öppet krig med The Northside Gang och Tonys boss, Johnny the Fox Torrio, ligger för döden efter ett bakhåll för bara några dagar sedan. En hämndaktion för mordet på Northsides boss, Diane O'Banion, för 2 månader sedan. Torrios närmsta man, den unge och hetlevrade Alphonse Capone, verkar redo att kliva in i en ställe, vilket har lett till en nervös oreda bland The Outfits 400 soldater. Om det går att slå sig fram i ett eventuellt maktvakuum är det inte en chans som Tony Scalvini tänker missa. Men det gäller att handla snabbt och våldsamt. Iklädd linne, kalsonger och guldlänk örfilar han sig fram till badrummet i tonen av skrik och barnagråt. När han rakar sig ser han ett ärrat och skräckinjagande ansikte i spegeln. På väg genom köket drar han hafsigt på sig sin skräddarsydda kostym, grabbar en fet bologna sandwich från diskbänken och spänner på sig pistolhölstret, medan Carmen, hans gravt försummade fru, torkar bort raklödder som han missat under hakan med en skrikande unge på armen. Lägenheten är trång för 7 personer, men ändå mycket större än han kunde drömma om för några år sedan. Och med en Dodge Roadster i garaget och en Rolex Oyster på armen är fördelarna med snabb befordran inom The Outfit där att se för alla. Även om belöningen kommer till priset av blod, paranoia och en söndertrasad själ. Han säger adjö till familjen med ett "Get off me!" och en hög dörrsmäll. Utanför står Roadsen redan och puttrar. Domenico, Tonys chaufför, gömmer planenligt 2 pistoler under sätena medan Tony tänder en cigg och tar plats i bilen. It's gonna be a long day, Mimmo. Are you ready for this? På vägen plockar de upp Gianni och Joey. Gianni styr in en Tommy Gun i bilen och Joey ett stort fång blommor. Första stoppet är Jackson Park Hospital, där Tony fyller på det med blommor redan överbelamrade sjukhusrummet där Johnny Torrio svävar mellan liv och död. 4 skott då. I bröstet, nacken, högerarmen och ljumsken. Men Alphonse Al Capone vägrar tro att faran över och vakar troget över sin ledare och mentor. Han håller sjukhusrummet bevakat under dygnets alla timmar och låter sina soldater hålla vakt i skift. Själv lämnar han inte Papa Johnnys sida. Tony, Gianni och Joey har vakt idag. Al räcker över ett ihopvikt papper till Tony med bestämd min. De stannar på sjukhuset fram till eftermiddagen. Ett tråkigt men ärofyllt uppdrag. Under dagen läser Tony lappen från Al. Han skriver genast ett svar på baksidan av en servett. När han ska överlämna lappen har Al somnat på en brits intill Johnnys säng. Att väcka Al inte att tänka på. Inte ens för Tony. Så han stoppar båda lapparna innanför rocken tills vidare. De kommer ändå att ses imorgon igen. Domenico, Mimmo, plockar upp dem utanför sjukhusportarna när de blivit avbytta.
Okay, time to go to work, säger Tony. First stop, Capo Molinaro. Damon Avenue. Got the cabbage, Mimmo?
Mimmo räcker över en tjock sedelbunt till Tony.
Fuck it, Mimmo. What about the package? An envelope? This is not exactly classy. Joey, hand me that shoebox.
Tony har planerat 3 stopp innan han kan call it a night. Mimmo väntar i bilen på Damon Avenue medan Tony och de andra lämnar över mutan till Molinaro, distriktets capo. Mimmo väntar i bilen på Peoria Street medan Tony och de andra hotar Francesco, Frank the Butterman, Bucci till livet. Och Mimmo väntar i bilen på 22nd Street och hör smattret av Tony och de andra som tömmer sina magasin i James LaVella. När de sedan stannar på Morgan Street har det hunnit bli kväll och nu måste till slut Mimmo kliva ut och hjälpa till när Tony och de andra dumpar LaVellas kropp i South Branch Chicago River. Mimmo släpper sedan av Gianni och Joey i Bridgeport och passerar Armour Square tillsammans med Tony. För Tony har inga planer på att åka hem till familjen bara för att timmen är sen. Tony har andra planer. Mimmo kör honom vidare ner till Douglas, där frestelse hägrar en man som Tony efter en hård dags arbete. Tony känner sig dock inte hemma i Douglas svarta kvarter, så Mimmo håller motorn igång medan Tony går in på en spikis för att 5 minuter senare återvända till Roadsten med en flaska gin och en mörkhårig ung kvinna.
To my office, Mimmo.
10 minuter senare parkerar Mimmo på Princeton Avenue där Tony har sitt kontor, bara ett stenkast från sitt hem. Tony och kvinnan kliver i bilen. Mimo sjunker ihop i framsätet och drar ner hatten över ögonen. Han vet att han kommer bli kvar här ett tag och kan lika gärna få lite shut-eye. Tony låser upp en sidodörr på en hög tegelbyggnad där nedvåningen utgörs av en barbershop och en möbelaffär. Innanför dörren leder en smal trappa upp till nästa våning. Dörren i slutet på trappan leder in till Tonys kontor. Ett litet kyff i ärlighetens namn, inte mycket större än en städskrubb. När Tony sätter nycklarna i kontorsdörren är halva flaskan redan uppdrucken och trots sin vanliga paranoia märker han inte ens att dörren är olåst. Istället öppnar han den och kliver in på sitt lilla kontor med armen runt midjan på kvinnan. Och först då upptäcker han att lampan är tänd och att de inte är ensamma här inne. I det gröna skenet från skrivbordslampan som är vänd mot honom och bländar honom ser han kontoret. Soffan, arkivskåpen och skrivbordet inträngda på minimal yta. Och siluetten av någon som sitter på hans plats bakom skrivbordet. Som om han väntade på honom.
Tony, jag har väntat på dig. Så rör jag min hand sakta mot lampan och riktar ner den så att han till slut ser vem det är som sitter där.
Mm. Och för att förtydliga så är det ju David DeFazio. Mm. Hur ser du ut när du sitter där, David?
Jag sitter med väldigt bekvämt med fötterna på skrivbordet i hans stol. Sitter i en trenchcoat eller en lång rock och ett stort glas whisky som är väl drucket ur, så att säga. Det är en mun kvar kanske. Det står tomt på andra sidan.
Mm. Har du sett fram två glas?
Mm. Men jag har druckit halva flaskan kanske. Mm. Den står på bordet.
Mm. Who's there? That you, David? Shit, you really got me there. Good one, David.
Slår du ner?
Sällskap. Du ser på honom att han blir vettskrämd först. Det här var ju inte vad han hade förväntat sig. Hans jätta, alltså nästan stannar ju liksom. Mm. Släpper taget av den här kvinnan. Honey, another time. Och hon ser ju inte helt besviken ut av det här. Men däremot ser hon också rädd ut. Den unga kvinnan drar sig tillbaka lite mot utgången. Hon är alldeles för tunt klädd. Det är ju 15 minusgrader även här i Chicago nu, liksom mitt i vintern.
Go on, girl. See you tomorrow, okay? Go on now.
Säger Tony.
Get out of here. I need to talk with this man. Important man, one of my best friends. Bye bye now.
Hon kilar ner för trappan. Du hör stegen. Kilar ut på gatan. Jag ska slå ett slag för Tonys spot hidden. Mm. Du döljer något under skrivbordet, är det inte så?
Mm. Längst med min rock så hänger det en, jag har införskaffat mig tomogun, eller ett maskingevär helt enkelt. Mm. Som jag försöker dölja med rocken. Men,
Oh. 95. Det är en under fummel. Nej, för han har under det i fummel. Han ser den inte.
Okej. Okay.
Nej, han fumlar på den. Han är ju full också.
Mm.
Han samlar sig lite. David, du märker på honom. Du behöver inte slå någon psychology. Du ser att han är nervös, skärrad. Nästan så att höger handen känner efter mot höften utan att han kanske inte vill visa det, men du ser att han är packad. Mm. Att han kanske klappar sig mot höften för att känna att pistolen är där och att den sen far upp mot bröstet för han kommer på att han har ett axelhölster på sig. Rätta till sin skräddarsydda rock. Han klär sig ju fint nu för tiden. Har en fedora på huvudet.
Well, jag ser att du gjort det hemma snart. Får jag slå mig ner på ditt kontor, David?
Ja, för all del. Slå dig ner. Jag sträcker ut en hand. Kanske reser mig upp, tar tag i whiskyflaskan och häller upp ett stadigt glas till Tony också. Luta mig tillbaks i stolen. Ja, jag vill bara meddela att jag är tillbaks i stan. Och diskussionen vi hade för några veckor sedan, jag tänkte vi kunde återuppta den.
Yeah. Well, that's right, David. Tell me, Han lyfter sig tillbaka lite. Ser ut att bli lite stursk. Så ja, men Dave, what's this really about?
Jag vill att allting ska bli som det var innan. Innan Adrianas försvinnande och... ja, innan allting blev så komplicerat.
Me too.
Innan jag hamnade i trubbel med andra...
yeah, I know,
intressenter i staden.
Yeah, you're talking about Banyan, right? You fucking bastard.
Jag kanske kan hjälpa er.
Huh. Now we're talking, David. You know, I always believed in you, David. That's right, han är lite full. Börjar bli lite lugn här nu.
För jag tänker på vår relation. Han har sedan länge insett att han är mycket mer inflytelserik än vad jag är i Chicago liksom.
Ja, visst.
I alla fall i hans egen värld på något sätt liksom. Så att han kanske inte ens ser mig som ett hot just nu liksom.
I like what I'm hearing, David. You know, I always believed in you. I know you would come back. And to be honest, I had my doubts. Sent some guys after you to New York. Just to have a look. You know? A look out.
I noticed.
You did?
Ja, jag märkte det. Fabrizio och han den...
Yeah, I know.
Store obehagliga som jag inte ens kommer ihåg vad han heter. Han var ju ingenting när vi växte upp, men han har blivit någonting, tydligen.
Yeah, well, things changed, David. Look at us, here we are. If you don't mind me asking, what happened to all those high morals you had? Tell me, David. Han tar och lyfter upp det här glaset med whisky, synade när han rullade runt lite i glaset. Så. Ta en sip. What do you really believe in?
Jag tar mitt whiskyglas också. Det är nog ändå 2 ounces i det. Jag sveper det. I en klunk. Ja. Mina principer är fortfarande där, men jag har väl insett att if you can beat them, join them.
Jag lutar sig fram nu. Nickar. Lägger armbågarna på sina knän och höjer ett finger i luften så här som han... knacka med i luften som att han håller med dig liksom. Det är något som jag insåg för många år sedan, David. You know, I'm a simple guy. I enjoy the pleasures in life. What is so terrible about that? Huh? You know, to make an omelette, you may have to break some fucking eggs. Who gives a shit about eggs anyway?
Jag lutar mig fram som att jag verkligen väger mina ord här nu. Nästan lite obehagligt kanske. Börjar gnida mina händer som att jag... ja, jag har ju förstått att det är så ni arbetar i The Outfit.
You wouldn't know the half of it. You know, you're always the good one, David. Not a red hot like me, or reckless like Adriana. Still, here you are, making business with the devil, right?
Ja.
I like that. You change. People change. That's how it is. Everything changes these days.
Jag tänker, han kanske inte har sett det innan, men jag har, på toppen av huvudet har jag en mask som jag inte har liksom framför ansiktet, utan den hänger som en keps uppe på huvudet.
Nej, han har ju inte sett någonting. Han fumlade ju på sitt slag. Han har ju inte noterat någonting konstigt med det. Inte din trenchcoat, masken du har på ditt huvud och ditt vapen som hänger där under. You know, as Al used to say, capitalism is the legitimate racket of the ruling class. What do you think about that, David? To be honest, I don't know what fuck he's on about, but what were we talking about, David?
Jag lutar mig fram igen, häller upp lite mer whisky.
Vad är det för whisky du häller upp förresten, David?
Det är ju en flaska jag har köpt av den norra sidans familj. Aha. Familjer. Jag har gjort en poäng i det, för att det är svårare att få tag på deras whisky än på södra sidan, för det är södra sidan som har monopolet och the manpower, men det är en annan kork och liksom det är en annan typ.
Okej, ja. Då känner jag att jag vill faktiskt slå ett nytt slag på Tonys uppmärksamhet här. När du häller upp den här, alltså gör du någon poäng av det som ska, så vrider du flaskan eller?
Mm. Ja, ja, men jag gör det väldigt tydligt att så här, jag vill att du ska se vad det är för flaska. Mm, okay. Jag är ifrån,
liksom. Men jag slår ett, han får en bonus där här för att det är... Ja, nu säger han: "The fuck is that you sent me?
It's good, right? Good whiskey."
Han spottar ut det. "Some Northside shit, David."
Ta en stor klunk.
"Have you turned on us? You've been working for Banyan all along, right?" Han reser sig nästan upp här nu.
Då, när han reser sig upp, så slänger jag upp min revolver på skrivbordet. Innan han hinner resa sig upp, liksom.
"Are you packing heat? Are you here to butt me, David?"
"Du som skickade folk efter mig, inte tvärtom."
Ta steg tillbaka här nu. Sedan darrar på högerhanden.
Börjar sakta, jag för högerhanden upp mot huvudet och drar ner den här masken jag hängades på huvudet framför ansiktet.
"The fuck you doing?"
Som sagt, jag vill att saker ska bli som det var innan. Innan Adriana, innan dina förtäckta hot. Innan du skickade hejdukar efter mig istället för att våga komma efter mig själv.
"David, what the fuck are you wearing?" "Vad är det för mask du har, David?"
Det är en sån traditionsenlig italiensk venetiansk maskeradmask. Mm. Alltså som täcker halva ansiktet.
Överdelen så.
Ögon och näsa liksom, men inte mun.
Men är den utstyrslad med liksom fjädrar och små paljetter?
Nej, jag tänker mer att det är en keramikmask som är liksom inklädd i guld längst med kanterna och alltså väldigt så fint snidad. Och att han kanske inte såg den på mitt huvud innan jag drog ner den framför ögonen liksom.
"We used to be best friends, David. Don't you remember? You, me, Adriana. That's what the days, right?"
"Ja, de var ju det." Men jag sätter fram ett finger. Så. "Du satte huvudet på spiken när du sa att they used to be."
"You cannot change the past, right?"
"No, but you can change the future."
"Man, I always had your back. I love you like a brother, David."
Jag börjar sträcka på mig lite så här, nästan lite obehagligt, så att jag så här börjar knäcka i...
Ja, du håller inte pistolen där liksom?
Nej, den smällde jag fram på. Den har jag aldrig hållit i.
Utan
jag
Vad har hänt med Tommy Gunnen då?
Den hänger fortfarande i sidan.
Har du ingen sele liksom?
Jo, jag har den i en sele och den hänger fortfarande i sidan. Jag vill rikta uppmärksamheten mot pistolen.
Ja, men du, han känner ju själv att han är full. Känner sig ändå i ett underläge här liksom. "I got kids, man. You met them. Think of the little ones, David."
Jag tittar bara på honom. "Du skulle ha tänkt på dem innan du satte saker i rullning som inte går att stoppa."
Hör hans andning blir tyngre. Han tar två steg bak i lite för snabb takt. "Now I know why tigers eat their young." Han drar sig sin pistol.
Jag reser mig upp. Nyktrare än vad jag kanske framstod som innan. Rycker upp mitt Tommy Gun under skrivbordet och trycker på avtryckaren.
Vad har du i Dex?
90.
Just det, du är snabb som fan. Ja, du är ju först. Och du har du fejkat infylla lite här? Eller?
Ja, lite så. Okay.
Då får du slå mot
firearms. Firearms. 99.
Jävlar, du missar ju totalt.
dra en salva under skrivbordet som bara helt missar.
Han drar ju sin, han är ju inte heller riktigt förberedd, men jag tycker att ni är lika snabba här när ni drar. Mm. Och han drar fram sin revolver liksom och skjuter mot det. Mm. Tänk att han inte är helt dålig liksom.
Nej, han borde ändå
vara. Han borde ha 65 kanske. Men han får en penalty die för sin fylla. 80. Nej, han missar också. Han är ju full. Har dragit fram sin revolver, riktar den mot det, skjuter. Det smäller till en halv meter över ditt huvud.
Ja, men direkt när han missar, i ren chock, drar jag upp Tommy Gunnen över skrivbordet, siktar på honom och skjuter en salva, ja, liksom.
10.
Då är det ju en extreme.
En extreme. Då gör du ju maximal skada. Mm. Mm. Han har ju börjat backa undan. Han har börjat så här, slänga sig kanske ner i sin soffa, men du pepprar ju honom. Du sätter ju ett gäng tjugotal kulor i honom. Han flyger bakåt, landar på den här soffan medan du fortsätter peppra honom. Det ekar ju här i det här lilla rummet på ett sätt som gör dig lite skraj. Å andra sidan, Chicago Sunset hör man ganska ofta.
I någon ren chock så tittar jag på den här whiskyflaskan som står på bordet och vänder den mot dörren så att det ska bli tydligt vad det är för whisky liksom. Mm. Sen går jag förbi hans kropp mot dörren.
Slå oss på till den.
28, så det är en hard.
Ja. Han ligger där, han är ju helt blodig, helt livlös. Och ut över golvet, när du har skjutit honom, så har det fallit ett papper eller en lapp, flugit ut från hans rock och ligger nu liksom precis kanten av en blodhög precis framför dig när du går ut. Så att någon har skrivit någonting. Jag undrar om inte du ser ditt namn där också.
Ta tag i lappen.
Du ser också en annan lapp som sticker upp från rockslaget inne i fickan på rocken liksom. På honom.
Jag tar allt han har på sig. Mm.
På den första lappen läser du snabbt. Mm. Du ser ditt namn där liksom.
Fuss asking about another body who that Fatsio guy found. Too much problem. Fill him with daylight soon or I send my button men.
Det står det på den första. På den andra står det. Läser du den också eller? Mm. Det känner du igen att det är Tonys handstil. Hans kråkfötter på den andra. Mm. Det verkar vara eventuellt ett svar på den.
DiFazio is my brother. You'll have to butt me first. He left town. Won't be a problem no more. Cool down, Al. Ja, men jag läser dem, den korrespondensen mellan Tony och hans överhuvud, antar jag. Ta tag i mitt whiskyglas, sveper det snabbt och springer därifrån med mask på och allting.
Du har ju börjat höra skrik där ute från de här rädda skriken och varningsskriken från gatan nerifrån. Mm. När man hör skottlossning liksom. Och du kommer ut på gatan där du ser en yrvaken Domenico Mimmo som man kallas titta upp, sitter ju och väntar i bilen och precis vaknar till. Vet inte om han ser det eller inte liksom.
Men jag har masken på, tänker jag.
Masken på. Du vet inte om han hinner se det eller inte, men han tittar ut i alla fall. Mm. Och det gör jag. Mm. I den iskalla, snöiga Chicago.
You hour, minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but other than me looking, what's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand,